Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, lär oss att förstå vad du menar när du prisar dina lärjungar saliga. Amen. Temat idag är, som vi redan har sagt, Guds helgon. Och vi använder som utgångspunkt den evangelietext som vi redan lyssnat till från Lukas 6. Och jag ska lite senare också läsa texten på nytt. Men innan vi går till texten ska vi lite se på de här orden som förekommer idag. Nämligen helgon, alla helgons dag, all helgona. Vi brukar ju tala om allhelgonadagen i praktiken. Men ser vi i Wikipedia så påstås där att allhelgonadagen är någonting annat än alla helgons dag. För i Sverige så har man i namnsdagskalendern inget vanligt namn den 1 november. Då står det allhelgonadagen. Det är nämligen så att den 1 november var tidigare den fasta dagen för allhelgonadagen. Sen så småningom flyttades den till lördag mellan 31 oktober och 6 november. Och sen finns det ännu en sak som förvirrar ibland. Och det är att i Sverige firar man också en speciell högtid dagen efter allhelgona, alltså imorgon. Åtminstone i Svenska kyrkan tror jag det är så. Och det heter Alla själars dag. Och på den dagen så tänker man då på alla som har dött. Men i praktiken blir det ju så för de flesta att alla som har dött är helgon. Det brukar ju ofta också sägas, nu har han blivit en ängel i himlen. Oberoende av om den personen som har avlidit har haft någon tro eller inte. Om han har hört Jesus till eller förnekat honom. Det här är alltså ganska förvirrande. Vi använder inte begreppet alla själars dag. Imorgon firar vi istället temat de yttersta tingen. Som visar mot slutet av den här tiden innan Jesus kommer tillbaka. I praktiken har alla helgons dag blivit en minnesdag för alla döda. Men om vi tänker på betydelsen enligt den romersk-katolska kyrkan som har varit väldigt auktoritativ också för oss i vårt land, så betyder helgon en människa som har varit särskilt from, gudfruktig, kanske en martyr, en som har gjort under, tecken och under. Och det här, det är ju synnerligen märkligt, och det blir direkt fel om man säger att man kan tillbe en sådan människa. För Jesus sa med hänvisning till Mose när han frestades av djävulen: Herren din Gud ska du tillbe och honom alena ska du tjäna. Vi ska inte tillbe människor. Svaret på frågan varför firar vi alla helgons dag hör naturligtvis ihop med ordet helgon. Och där ska jag också i förbifarten notera att den romersk-katolska kyrkan verkligen har gjort en invecklad sak av det här. Därför att man har en lång process för att förklara någon för helgon i fyra steg. Det första, det är att man en person som är särskilt, har visat sig särskilt from i sitt liv eller på något annat sätt utmärkt sig, förklaras vara Guds tjänare. Det andra är att man tilldelas titeln vördnadsvärd. Och det tredje är att man salig förklaras. Och det fjärde steget, redan det här steget kräver att den här personen har gjort under av något slag eller varit martyr. Och det fjärde steget, det kräver ännu ytterligare undersökningar hur den här personen har gjort under, mirakler. Då kan man efter en sån process av påven förklaras vara ett helgon. Man är kanoniserad, lyder faktiskt den här termen. Och det att man då förklarar någon vara ett helgon betyder att man upphöjer personen till att tillbes. Man får en särskild minnesdag och blir föremål för tillbedjan. Alltså i strid mot det som Jesus själv sa. Herren alena ska du tillbe. På det här sättet har ordet helgon blivit förvanskat, missförstått, vanställt. Man har tittat på hur de som av den romersk-katolska kyrkan förklarats vara helgon har levt sitt liv. Då tittar man på de mänskliga gärningarna. Vad har denna person gjort själv? Man har sett att en del av dem har gett bort alla sina ägodelar, gått omkring fattiga och varit tiggare. Eller de har gått i kloster för att riktigt kunna tjäna Gud och försökt nå fram till helighet genom sina egna gärningar. Men ordet helig, det att man är helig, det måste man vara för att kunna kallas ett helgon. Det är något som inte har någonting att göra med våra gärningar. Bibeln lär klart att ingen människa är rättfärdig i sig själv. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så står det i Romarbrevet 3. Men ändå titulerar Paulus de kristna helgon eller heliga. Trots att han säger att ingen har härlighet från Gud. Ingen, alla har syndat. När Paulus skriver till Korintierna så kritiserar han dem hårt för deras uppenbara synder. Ändå hälsar han dem som heliga i Kristus. Det står så här i första Korintierbrevet i det första kapitlets 30:e vers. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit i vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Här har vi vår helighet. Blicken ska flyttas från att granska människor till att se vad har Gud gjort genom Jesus Kristus som har blivit rättfärdighet, helgelse och återlösning för oss. Låt oss nu se på texten där Jesus talar till sina lärjungar och kallar dem saliga. Inte för att de har gjort mirakler, det hade många av dem gjort. De har inte varit särskilt heliga i sig själva. Tänk bara på Petrus, hur rädd och svag han var och han förnekade Jesus. Nej, det var helt andra orsaker. Jesus säger i vår text, som vi nu ska lyssna till igen. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika. Ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu. Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu. Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er. För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Vi kunde sammanfatta den här texten med orden omvända värderingar. Det här är helt omvända värderingar mot vad vi människor upplever runt omkring oss i vår värld. Det finns ju många likheter mellan den här texten som är från Jesu slättpredikan och bergspredikan som Jesus höll och som särskilt kommer fram i Matteusevangeliets kapitel 57. Det finns många samma ord, många liknande ord här, och det här ger oss också en undervisning i hur vi ska läsa Guds ord. Vi ska ofta läsa det, vi ska repetera det, vi ska pränta in det så att vi kan ord för ord vad Bibeln säger. Så gjorde Jesus med sina lärjungar, lärde dem ord för ord det som han ville undervisa. Men Jesus talar många gånger och i Matteusevangeliet använder han en annan utläggning. Lukas-varianten skiljer sig framförallt på det sättet att här kontrasteras tre saligprisningar mot tre verop. I Matteus är det 8 saligprisningar. Saliga är ni fattiga, ve er ni rika. Saliga är ni som hungrar, ve er mätta. Saliga ni som gråter, ve er som skrattar. I Matteus 5 talar Jesus om fattigdom i anden. Han talar om dem som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det som Jesus prisar som salighet, det är en andlig storhet. Det är inte en jordisk yttre känsla av salighet. Orden till de rika, ni har fått ut er tröst. Det för tankarna till berättelsen om den rike mannen och Lazarus i Lukas evangeliets 16 kapitel. Där säger Abraham till den rike mannen som plågas i helvetet: mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Det här visar vad den grundläggande skillnaden är. Det är att man lever för det timliga goda här i tiden i motsats till att ha det eviga livet för ögonen och tjäna Gud i ett liv för medmänniskans bästa och försaka sig själv. Men det är inte fråga om självvalda gärningar, så som de som går i kloster sysslar med. De tror att om de väljer att försaka, att vara fattiga, att späka sig, att fasta, så kommer de att få lön för det. Men det går inte att förtjäna Guds lön genom att vi själva bestämmer oss för ett liv i umbäranden och fattigdom. Istället är det så att Gud välsignar den som har ställt hans rike först i sitt liv och väntar frukten av välsignelsen av Gud. Men välsignelsen ges på ett annat sätt än genom rikedomar i den här världen. Det kan vara så att Gud ger oss rikedomar också i den här världen. Men det viktigaste är att han har gett oss en frälsare som lidit och dött i vårt ställe, tagit bort våra synder och genom dopet tagit oss till Guds barn. Det kan bli mycket suckande över livet här i Jämmerdalen, men vi vet var den äkta rikedomen finns. Det här ser vi av den fjärde parallellen som finns i vår text i förhållande, som inte finns hos Matteus. Saliga är ni förföljda, ve er som alla talar väl om. Jesus använder starka ord om vilka följder ett liv i hans efterföljd kan leda till. Hat, uteslutning, hån och smutskastning. På motsvarande sätt kan en alltför stor välgång i världen vara farlig för vårt trosliv. Rent av ett tecken på att vi har prioriterat fel. Vi kan gå till martyrkyrkorna för att se exempel. I kommunistländerna, som i det forna Sovjet, kunde den som bekände sin tro inte komma in i högre utbildning och kunde inte få statliga tjänster. Så är det också i dagens Kina, till exempel. I islamistiska länder blir kristna förföljda. Och det räcker ofta inte med hån och smutskastning, utan det handlar ibland om mord och avrättning. För någon vecka sedan sände Kelks president Galen Schmeling ett brev från missionärer i Östasien där de berättar om att trycket mot de kristna har ökat. Det är särskilt Kina som det gäller, fast det nämns inte uttryckligen i brevet. Man måste vara väldigt försiktig med detaljer, fakta som man sänder ut. Myndigheterna i Kina är rädda för sin makt och för religiös extremism, och de förbjuder utländskt inflytande. Det här gör det svårt för missionärerna. De kan inte delta i samma gudstjänster som kineserna själva. För då skulle de troligen mista sina möjligheter att hålla kontakt med dem. Församlingarna kan inte registreras, för då skulle det bli omöjligt att ha kontakt med missionärer som är helt avgörande för deras utbildning. Ändå finns det ungdomar som inte är rädda för att öppet bekänna sin tro, fast de vet hur mycket det kan kosta dem. De vet i praktiken vad Jesu ord betyder. För alla de här är Jesu ord en stark tröst. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje. För er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Hoppa av glädje. Tänk så långt det här är från vårt liv i överflöd och frihet. Att hoppa av glädje för att man blir trakasserad och hånad och smutskastad. Det här kan ge oss en tankeställare. Strävar vi efter en kortvarig jordisk glädje så att vi tack vare att vi håller tyst om vår tro undviker att bli hånade och riskerar att mista jobbet eller bli avvisade av gamla vänner? Dagens samhälle har precis omvända värderingar mot dem som Jesus undervisar om. Där heter det att vi ska älska oss själva. Vi ska unna oss, vi ska förverkliga oss själva. Det ska vi ta oss tillvara för. Anpassa er inte efter den här världen, förmanar Paulus i Romarbrevet 12. Men vi ska stanna upp lite just inför den här frågan, för det tredje idag. Världens värderingar har blivit den synliga kyrkans värderingar. De flesta av de stora kyrkorna, som folkkyrkorna i Norden, har anpassat sig och antagit världens värderingar. För på det sättet så kan de bevara sitt inflytande och sin makt i samhället. Vi kan tänka på hur mycket biskopar och andra ledare talar om klimatfrågorna. Visserligen finns det ibland ställningstaganden om flyktingpolitiken som skorrar i ögonen på makthavarna eller i öronen. Men det är ju saker där de har stöd av en stor massa människor. Det äventyrar inte deras maktposition. Men tänk er en tanke att den biskop som predikar i Helsingfors domkyrka på självständighetsdagen inför landets ledning och många andra höga herrar och damer, att de skulle gå konkret in för att fördöma abort och samkönade äktenskap med stöd av Bibelns klara bud. Då skulle verkligen vara ett tillfälle att predika Guds lag i all dess skärpa för Finlands makthavare. Men det går ju inte an, för då blir man utesluten. Man mister sina verksamhetsmöjligheter. Samma sak gäller kyrkans officiella väckelserörelser i stor utsträckning. De kan ha en åsikt som går emot samhällets värderingar, men de kan inte handla efter dem. För då skulle de äventyra det goda samarbetet med församlingarna. De skulle mista kollekter och församlingsstöd för missionen. Jesus säger: Ve er när alla människor talar väl om er. För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. I uppenbarelseboken beskrivs den yttersta tiden i dråpliga bilder. En klar bild är att det finns två vilddjur som hotar Kristi kyrka. Det finns ett vilddjur som representeras av folkmassan, alltså den världsliga makten, antingen demokratiskt valda beslutande organ eller en diktator. Men det finns också ett annat vilddjur som samarbetar med det första. Och det ser ut som ett lamm, fast det talar som en drake. Det är alldeles tydligt detsamma som Jesus varnar för i bergspredikan, då han talar om vargar i fårakläder i Matteus 7. Och som Paulus talar om i sitt avskedstal till de äldste från Efesos i Apostlagärningarna 20. Jag citerar lite där. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona jorden. Bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Lägg märke till att de här männen kommer inifrån den synliga församlingen. Det är precis vad vi har sett under de senaste decennierna, då den falska läran och obiblisk praxis mer och mer har tagit över både i folkkyrkan och i många frikyrkor. Det kommer så smygande att många inte ser det. Därför ska vi ta åt oss Jesu förmaning. Var därför vakna. Jesus ger oss många förmaningar att vara vakna, alltså uppmärksamma på trons centrum och hur denna smygande villfarelse kommer över oss. Den leder på sikt till att vi assimileras i tidsandan och så mister vår klarsyn. Jag vill sammanfatta det som har sagts här. Hur ska vi kunna bevara vår tro? Hur ska vi kunna bevara rätta värderingar som bygger på Bibeln? Framförallt, hur ska vi bevaras på vägen till himlen så att Jesus får ha det fulla herraväldet i våra liv? Det sker inte genom att vi vänder oss bort från världen och går i kloster. Det är en självvald gudstjänst. Det är ingen välsignelse den. Det sker genom att vi flitigt läser och hör Guds ord och låter det rikligt finnas hos oss i våra hem. Den dagliga gemensamma andakten hemma är synnerligen viktig. Låt inte djävulen förstöra den som han så gärna vill genom hinder av alla slag. Och sen när du är bland släkt och vänner, låt det ljus som Gud uppenbarat för dig i sitt ord lysa så att det får vara både salt och ljus. Räkna inte med att du får någon uppskattning, men tänk på Jesu ord. När människorna hånar och utesluter er, hoppa av glädje. Som stöd behöver vi också våra egna sammankomster. Vi tackar Gud för att vi har en församling där vi får känna trygghet och uppmuntra och trösta varandra och kan lita på det som undervisas. Det är viktigt för oss alla i denna tid. Och den allra viktigaste ledstjärnan är: se på Jesus som öppnat vägen till himlen för dig och mig, för alla våra nära och kära som kanske ännu inte känner honom. Det är himlens glädje som vi väntar på. Vi längtar efter den dagen när vi ska sjunga lovsånger inför Guds tron tillsammans med Abraham, Isak och Jakob och med alla kära som gått före oss och som vi hoppas få återse i den fullkomliga tillvaron där ingenting mera kan skilja oss åt. Amen. Vi ber. Kom och lär mig, sköt mig, bär mig, kära Jesus, dag från dag. All min längtan, håg och trängtan, mer och mer till dig blott drag. Tills du hämtar hem din brud, o min Herre och min Gud. Amen.